Här börjar Ett år på den franska lantgården av Gillian Harvey, inläst av mig, Johanna Herman Lundberg, för Jäntas. Till mamma och pappa, Richard och Barbara. Kapitel 1. Ser inte som en återvändsgränd, ser det som en möjlighet, sa Mark glatt och visade upp sina perfekta porslinsfasader. Du får ett generöst avgångsvederlag, 3 månadslöner samt ett extra engångsbelopp för att hålla dig flytande.
Jag, va?
För ett ögonblick var det som om tiden stod stilla. Genom det något smutsiga fönstret ovanför Marks huvud kunde Lily se skuggorna av bilar som susade förbi på vägen och människors flimrande skepnader när de målmedvetet passerade. Dämpade brottstycken av samtal hördes in i källarlokalen när folk på trottoaren utanför närmade sig och försvann igen. De vardagliga syn- och hörselintrycken gav henne plötsligt huvudvärk.
Ja, i det rådande klimatet är det ett generöst erbjudande,
tillade Mark och bröt tystnaden. Lily såg på Newtons vagga på Marks skrivbord, en rad silverfärgade kulor som gungade fram och tillbaka när man knäppte till dem med fingret. Hon föreställde sig vad som skulle hända om hon tog upp leksaken och kastade den genom den frostade fönsterrutan, krossat glas, kulor överallt.
Lily, är allt som det ska?
Frågade mannen som just hade dragit undan mattan för henne.
Vem har sagt att det skulle vara en återvändsgränd?
Frågade hon plötsligt. Orden började precis sjunka in.
Han hade åtminstone vett att rodna. Nej, jag menade inte, jag menar naturligtvis, stammade han.
Men det här var inte hans fel. Delägarna hade anlitat Marks företag för att effektivisera verksamheten och undvika den obekväma uppgiften att behöva avskeda lojala medarbetare. Men det var inte en klassisk uppsägning, eller hur? Hon fick inte sparken. Det var inte så att hon hade slarvat med en klients information eller börjat komma för sent till jobbet. Hon var helt enkelt överflödig och de försökte överleva i en värld där varenda kotte trodde att de kunde designa sin egen logotyp. Hon skulle förmodligen ha gjort samma sak om hon hade varit i deras kläder, även om hon hellre hade dött än visat sig i ett par bekväma brogue-skor. Hon såg på Mark igen, där han satt med sin bekymmerslösa, rynkfria panna, sin snygga, välsittande kostym och naglar med en manikyr som förmodligen var nygjord. Han kunde inte vara mycket äldre än 25. Anställd för att leverera dåliga nyheter, men utan någon egentlig känsla för deras konsekvenser. Hon var bara ännu ett namn på hans checklista. Hon önskade att hon kunde säga att det ändå inte spelade någon roll, eller att hon hade hunnit säga upp sig innan de sparkade henne. Att hon målmedvetet hade marscherat ut från kontoret och låtit delägarna sitta där och undra om de hade begått ett misstag. Och hon kunde ha gjort det, om de bara hade väntat tills nästa år. Då skulle hon och Ben ha lagt ut huset till försäljning, packat väskorna och gett sig av mot sitt nya liv i Frankrike. De hade planerat för det i flera år, men varje gång de försökte spika ett datum hade något kommit emellan. En befordran på jobbet, att Tai gick med i en ny idrottsklubb och så vidare. Men för bara några månader sedan hade de äntligen kommit överens om en specifik tidpunkt. Okej, hade Ben sagt. Vi avvaktar ett år så att Tai hinner komma till rätta på universitetet. Och sen kör vi. Hon hade skrattande kastat sig i hans famn och han hade snurrat runt henne som om de var 20 år yngre och hon 10 kilo lättare. Det hade varit kulmen på en livslång dröm och hon hade sett fram emot att säga upp sig på ett dramatiskt sätt nästa vår. Nu hade till och med den lilla segern tagits ifrån henne.
Ja, jag antar att jag kan åka hem nu, frågade hon och vände sig mot Mark när hon nådde kontorsdörren.
Ja, det är helt upp till dig att avgöra, sa han. Det är...